Nu mina vänner ska vi ge oss in i arkivet med alla fina gamla inspelningar. Inspelningar av kända personer inom våran egen organisation Synskadades Riksförbund. Den vi ska stifta bekantskap med idag, det är naturligtvis en Värmlandsprofil. Helmer Melleroth, många år ordförande i SRF Karlstad, ordförande i HCK och mycket, mycket mer som han kommer att berätta om här. Helmer föddes 1916 och dog 2004 i Karlstad. Den här intervjun är gjord 1995 av Sven Gustav Andersson som en gång i tiden jobbade på Synskadades Riksförbund och gjorde mängder av såna här intervjuer. Och det första han frågade, det var vart Helmer är född.
Jag är född uppe i en ny socken, heter det. Otterbol, det är en mil ungefär från väster om Arvika.
Och nu bor du alldeles?
Jag bor här i Karlstad på Kvarnbergsgatan 34. Och här har jag bott i 35 år just i dagarna.
Vad var din barndomsmiljö?
Ja, vi var alltså en syskonskara på 6 och sen fick vi en broder som kom 10 år efter alla oss andra. Så vi var 7 syskon. Farsan, han var byggnadssnickare till professionen. Han utvecklade sig väl och blev småbyggmästare i senare år. Och det var väl det viktigaste han gjorde. Morsan, hon var hemmafru men var också hemsömmerska, så hon sydde kläder åt andra en hel del, så att det hjälptes väl åt att klara familjen. Vi hade väl aldrig några större svårigheter utan klarade oss relativt bra, och det löpte och gick ändå. Och det syns ju genom att syskonskaran håller fortfarande ihop.
Var kommer du in i syskonskaran någonstans?
Jag är äldst.
Är du äldst?
Amen. Ja.
Är du den enda som är synskadad?
Ja, det är det.
Vad berodde din synskada?
Ja, synskadan är väl ursprungen är väl engelska sjukan från första världskriget. Men sen var det både grön och grå starr som belastade ögonen. Och det var ju ögonundersökningar tidigt i mitt liv. Under uppväxtåren då såg jag något sen här, så jag var ju beredd att gå i skola sen. Men då, jag hade ju fått förvarning, eller föräldrarna hade fått förvarning om att i 7-8 års åldern skulle synen på sämra stark. Och då måste man vidta åtgärder. Och det visade sig att det stämde sen. Jag hade ju fått första ABC-boken då, jag skulle börja skolan, men då inträffade försämringarna. Då var det tid för ögonläkare. Då, eftersom vi bodde bort i västra Värmland, som var Oslo den närmaste platsen, och där hade de då en så kallad expert som heter Holtz. Och då blev det naturligt att de besökte honom. Det blev operationer. Det höll på i 3 år med operationer sen. Sen började jag tomteboda vid 10 års ålder. Så jag började direkt på tomteboda. Då såg jag att jag hade vägledningssyn, kan säga. Jag klarade mig relativt bra. Jag såg bilder i tidningar och sådana saker. Men därför bjöds jag använda glasögon. Det påsåg att när vi lekte oss åt så såg vi sönder glasögon och kunde skada oss på orsaken. Jag var beordrad att ha mörka glasögon för att skydda ögonen. Men det fick jag inte. Mm. Men du vet, den här ögonspeglingen som det heter på tomteboden,
ja.
Med Forsmark på den tiden,
ja.
Det var inte mycket att ge för han. Han tjänade väl pengar bara.
Mm. Mm.
Och sen fick jag ett slag utav en kamrat vid 14 års ålder. Då blev det varit inflammerat förr också då. Men då blev det uppsåg en ordentlig inflammation. Jag var syster Stina ute fria, så det tog 3 dagar innan jag kom till Sabbatsberg. Sen gick synen bort.
Jaha.
Så det sista jag minns, när jag var 14 år, jag var hemma på ferien då, från skolan. Jag såg ett vitt metspel som låg på backen. Det är det sista jag minns av att jag såg mig tydligt.
Och sen gick du då på Tomteboda från 10-årsåldern till...
Ja, jag började 27.
Ja.
Så jag var ju 11 nästan när jag började där uppe i hösten.
Ja. Och då började du i första klass, eller?
Ja, jag började på Tomtebodas första klass.
Ja, Tomtebodas,
ja. Så det var motsvarade ju
fyra... Ja, du gick aldrig i förskolan.
Nej,
så att
jag motsvarade ju förskolans fyra klasser.
Ja.
Men jag hade inga svårigheter för att hänga med. Det är ju inte bra.
Hur upplevde du vem var rektor på Tomteboda?
Dick.
Jaha. Vad kommer du ihåg för lärare?
Ja, det var Sölin, kommer jag ihåg. Den kommer jag särskilt ihåg. Han körde hårt med oss, särskilt i matematik och liknande saker. För att han hade ju sin egen son då, en bror på läroverket. Och han var väldigt mån om att se hur vi förhör oss till Kungssons läroverk i vår klass. Och genom att vi var stor klass hade vi A- och B-klass. Och B-klassen var en väldigt pigg på att prova, för att det var några stycken av oss som kunde hänga med. Och vi fick på sätt och vis följa samma schema som man på läroverket gjorde.
Yes.
Det var ganska trevligt. Men nackdelen med honom var ju att de som var dåliga, de var dåliga. Han struntade i det. Han körde bara med det som det var något att bygga på. Sen Olle Nygren, hans fru var förresten den som jag hade i första klass när jag började. Hon hade ju två första klasserna till Örebeton. Sen Engdahl, Gustav Engdahl. Och så hade vi, ja, Stigman hade vi tidvis, och han var vår klassföreståndare tills han kom till Lund.
Hur ser du på din tomtegoda tid?
Ja, vad ska jag säga? Det är klart.
Ja, inte vet jag.
Det var bra lärare där. Och de kunde sin sak. Där rådde det ingen tvekan. Och de var goda pedagoger. Utan tvekan när de var det. Däremot så var de lite egenartade. Och eleven hade ju inte mycket att säga till om. Medan Solin var lite resonabel. Det måste man säga. Han hade ju varit... sågverksarbete, och vi kände väl till vanligt folk också ganska ofta. Och annars var det ju en klar skillnad mellan lärare och elever. Mm. Det var det. Och, men jag hade väl aldrig ont av Tomteboda, för jag visste, jag var så pass medveten redan då.
Att du var så pass gammal också.
Att jag måste lära mig någonting. Så jag var väl inställd på att lära. Sen var jag med i en annan intressant företeelse på Tomteboda. Det var ju det här, tidigare hade vi så kallade stora grabbarna. De hade ju varit riktigt sadister gentemot smågrabbarna. Och den perioden upplöstes i den här perioden, skiftet 20-30-talet. Och då blev jag en av de stora sen efterhand. Och hela den generationen, med Alexandersson exempelvis som du känner och flera, var inte sinnade för den gamla tidens robusta liv. Utan där skiftade det.
Vad hade du för, jag frågar inte om skolkamrat utan klasskamrater som du kommer ihåg? Så.
Ja, det var Gunnar Alexandersson. Det var Maj-Lis Jakobsson som hon hette då. Hon har hetat Sandberg senare då. Hon jobbade i växeln på TVL på sin tid. Och en som heter Tage Andersson, en dalmas. Och så Anna-Lisa Mårtensson. Hon var klasskamrat med oss. Ellen Axén. Yngve Törndund från Stockholm var med oss. Och ja, det fanns fler. Vi var en 29-30 stycken i den klassen.
Mm. Ni var så pass med. Ja.
Så när man delade A och B hela veckan. Ja.
Något annat du har att säga om Tomteboda?
Ja, det var ju ett internatskola, engelska typen, strängt och eleverna var ju inte värda mycket. Jag hade aldrig ont av, jag fick aldrig stryk exempelvis där. Och jag lyckades prata med rektorn när vi ville någonting. Han kallade mig vid några tillfällen för sparsadvokat till och med. Men jag hade aldrig ont av det.
Hur gammal var du när du slutade på Tomteboda?
Jag var 16 år och överfördes till Kristinehamn.
Ja.
I 2 år.
Överfördes?
Ja, du vet att det var tomtingar. Tomteboda hade rätt till 15 platser på Kristinehamnsskolan.
Ja. Och du blev en av de här 15 då?
Ja, visst.
Ja, det var 15 totalt, så det var inte för varje årskull. Så då vid 16 års ålder så kom du till
Kristinehamn.
Ja.
Och då blev jag inneboende hos brodern till den tidigare talmannen Gustav Nilsson från Kristinehamn.
Ja,
han blev ju landshövdingare sen också.
Ja, brodern alltså. Ja. Ja.
Hjalmar Nilsson. Och det var en bra familjebos. Yngve Törnlund och jag bodde i Lagdel.
Ser du det?
Ja, vi hade ju ena sådana. Det var en bra bit från skolan. Vi bodde då.
Ja.
För vi bodde långt på Tegelsvartande. Men det var en väldigt bra familj. Ja. Så hade det 2 barn själva då, den familjen som var i nästan vår ålder. Så det hade ju väldigt trivsamt.
Och Kristinehamn, där satsade du på vilken utbildning?
Korg och kring.
Ja.
Och tvingades in i borstbinderiet i 1 år. Ja, det var ju så här att på Tomteboda, jag fick gå i snickeri i 4:e klass. Annars var ju valet från 4:e klass. Då fanns det ju inte plats varken i Kvarmakeri eller Borstbinderi. Men sen från 5:e året på Tomteboda, då fick jag ju plats i Kvarmakeri. Ja, det blev Borstbinderi. För alla talar ju om det, att det var det enda möjliga. Kvarmakeri kunde man inte leva på. Och jag gjorde väl som de stora pojkarna sa. Jag trodde på dem. Det var väl den här trenden som alltid var. Men jag fick inte plats i det. Jag kom in till Kvarmakeriet då. Där trivdes jag, så där ville jag inte sluta. Och jag gick hos Engdahl där, Erik Engdahl. Och han var ju mycket yrkeskunnig människa. Och där trivdes jag bra. Och han såg väl att jag var intresserad av Kvarmakeriet. Så han la väl ner sin möda på att lära mig. Och jag gick också det första 6:e året då, därför jag fick bara 2 år i Kristinehamn. Och jag fortsatte Kvarmakeri, det var aldrig tal om borstbinderi för mig mer. Sen när jag kom till Kristinehamn, då skulle jag fortsätta Kvarmakeri hos Olsson givetvis. Edvard Olsson. Men då talade hon om att du tog inte Rickard Karlsson i borstbinderi för att du klarade aldrig på Kvarmakeriet. Det är vad jag förgrymmade över. Men jag är tvungen upp till den här Rickard och då, jag snickrade borstarna, det trivdes jag bra med, men att dra, det tyckte jag var ett över. Men jag var mycket nere i Kvarmakeriet ändå och tittade på dagarna. Jag var inte intresserad av borstbinderi. Medan rent teoretiskt kunde jag lära mig det. Men snickra finborstarna, det trivdes jag med.
Mm.
Och sen kom jag in i Kvarmakeriet. Olsson var ju en väldigt god lärare han också. Så det var, han förstod att jag var inriktad på nyare grejer, så inte bara det gamla. Så det var ju den där du utgärde.
Det var det.
Och så att Olsson en gång hade ju flera bra tips och var med uppgifter om vart jag kunde vända mig och så vidare. Så det var en tid. Ja, så slutade jag där på en korgmakare. Utrustningar fick du då som borstbindare, utrustning på 400, som korgmakare 350.
Vänta nu, som korgmakare fick du
350 och, sedan,
och som borstbindare
400.
Ja.
Men eftersom jag då var korgmakare så fick jag 350.
Ja.
Men i det var jag tvungen att ta lite borstbinderigrejer också. Ja, ja.
Varför var det lägre för korgmakarna?
Det krävdes mindre inköp av material.
Alltså,
det var stocksaxar och bängsaxar och sånt där.
Nåja. Hur gammal var du när du slutade Kristinehamn då?
18 år.
Så du gick 2 år någonting?
Jag gick 2 år,
ja. Vad säger du om din Kristinehamnstid då?
Ja, det var en väldigt skillnad mot Tomteboda. Det trivdes jag. Och där träffade jag ju på kompisar. Inte bara på skolan, utan jag blev ju också bekant med några singlar jämnvägda sen. Det är en trevlig samman.
Ja, ja.
Och ja, det kanske jag skulle säga när jag kommer dit också. Att, genom att jag då trivdes så bra med det. Så det här talet om att jag aldrig skulle leva på det. Jag tog det med en spark. Därför att jag kom av fötten på en skolan. Och det visade sig när jag gjorde det också.
Men här är du då som, lämnar du då som 18-åring antagligen på sommaren eller så.
Och då var jag
Kristinehamn.
Med, ja, och då var jag med i februari på att bilda Värmlands läns blindförening.
Alltså det, år, nu måste vi säga vilket år då? 1935.
2 februari.
Ja, då var du med och bildade.
Ja, just det.
Det. Men då gick du fortfarande i kriserna.
Ja, ja. Då kanske jag ska tala om en liten trevlig historia. Vi var tre värmlänningar som gick upp på skolan. Det var en som heter Rune Larsson uppifrån Hagfors. Han var ungefär jämnårig med mig. Ja, vi var jämnåriga förresten. Och en som heter Gustav Olsson uppifrån Mortjänsyfan. Han var några år äldre än oss. Men han var ju en ungdom på den tiden. Och rektorn Turin då hade vi ett tillfälle i samhällskunskap, för vi hade honom i den. Sagt ungefär så här att om ni ska ha permis och så, så ska ni inte fråga lärarna, för de har ingen rätt att ge permis, utan det är jag, bara jag som kan ge permis. Så är det någonting, ni har något för er som ni vill ha bekymmer eller någonting, så ska ni komma ner till mig på kontoret. Så. Och vi stigade ner till honom någon vecka före. Nu var han med i arbetsnämnden också när Turin i Kristinehamn. Vi stigade ner genom Villa Permis. Han tyckte inte om vi skulle bilda blindförening, så han sa stopp. Då säger jag så här, för jag var den mest pratsamme. Så säger jag, ja men så här, rektorn sa ju si och så då och då vid samhällsläran. Ja, sa han. Ni får ledigt. Så då var vi med vid bilden.
Men du står här nu då som 18-åring en sommardag i juni eller någonting. Ja, och gått ut med examen som korgmakare. Mm. Vad händer med Helmer Mellroth då?
Ja, sen börjar jag lite både det som retar och det som gladde mig. Det som gladde jag fick ut tidig, ja vi hade då på den tiden här i länet något vi kallade för blindarbetsexpeditionen.
Vad hette det?
Blindarbetsexpeditionen.
Ja.
Den var startad utav NEM. Och blindföreningen hade ju redan 35 börjat på att ta kontakter för att få representationen i NEM. Så nybildad var ju det bra. Jo, men det var ju en förutsättning. De hade alltså en försäljningscentral där det var huvudsakliga sportsbinderi, borstartiklar som var försäljningsvaran. Men man ville ju också sälja andra saker och självmakarin. Det är klart, de var väl intresserade av att få utav mig, men de började på att bestämma priser och jag ville börja på att kalkulera. Jag var redan medveten då lite grann. Och så att jag var väl lite tveksam till det där. Jo, så fick jag kontakt med Värmlands hemslöjd och det var en gammal tant som var föreståndare innan. Hon var ju duktig på sitt sätt, men hon var lite eviten. Och hon började på att komma med korga till mig, estniska och det var litaviska och det var andra grejer hon kom och undrade om det kunde göra. Och så ny korgmakare var gärna visst väldigt mån om att visa att visst kunde jag. Jag funderade väl ut och kom under för mig. Jag var klarade det relativt bra och hon blev väldigt nöjd. Men det blev aldrig några beställningar. Det blev, ja, vi gjorde då det som de ville ha. En eller två kanske.
Ja.
Men sen blev det höll ju sådana förbaskade priser så det var ju ingen rimlig reson i att räkna med utförsäljningen. Och det var ju det jag var inställd.
Ja.
Men då tidigt så började jag på att göra sjögrästolar med en sorts träramar man använde på den tiden. Och det var ju redan lite förenklat då. Pilstolar var ju aldrig aktuellt då på 30-talet. i vanliga fall. I alla fall, det lyckades jag sälja till den här blindares arbetsexpeditionen till lotterier en del. Men jag var hela tiden lite tveksam, för man sålde som blindarbete och jag tyckte jag var korgmakare. Det här med blindarbete, jag var lite överkänslig på den här tiden och det är jag fortfarande. Så att jag ville sälja för varans skull och inte för blindhetens. Men det knagglade väl gick, och det är klart att förtjänsten blev väldigt knaper på den här tiden. Tur var att man bodde hemma och hade rum i anslutning till det, så jag kan ha som verkstad och så.
Ja, var bodde du då?
Jag bodde här i stan då.
Det gjorde du. Ja, var någonstans hade du...
På västra delen av stan.
Ja, ja.
Rumstad som det hette. Ja. I alla fall, det var lite knövligt. Men det gick ändå, man kravlade sig fram. Och, för det, man hade ju inte så stora anspråk heller på den tiden. Men till en del fanns det ju arbetslöshet omkring en också. Så. Mm. I alla fall, jag började väl på prova mig fram på olika sätt och fick kontakter med folk. Och, jag började på att sälja privat en del och hur är det så?
Ja, gick du och nasade då?
Nej, det gjorde
någon,
jag. Nej.
Till det, eller genom bekantas bekanta?
Det var genom bekantas bekanta att det började med. Ja. Sen började jag väl på att skrivas lite i pressen också.
Ja.
Och sen var jag med i föreningslivet och jag var med på möten och du var på att bli lite bekant med mig efterhand. Så framåt slutet av 30-talet var jag väl en figur som vi visste vem jag var en del ändå. I alla fall så jag provade mig väl fram och jag försökte väl få tips då ifrån DBF och från den här expressionen vi hade, blindarbetsexpression. Men det var magert, det var det gamla man körde med, något nytt fanns inte. Och det var att sen fram på 40-talet då fick man ju köpa det här materialen som fanns, papperssnören istället för sjögräs, fick jag amerikansk bil, sydamerikansk bil. Det gick väl bra, jag gjorde möbler mestadels, men förtjänsten var ju låg.
Var den där?
Ja, den var väldigt låg, men den var låg på borstar också. Ja. Jag känner mig inte sämre än borstbindare. Och nu sen jobbar jag nog
ganska... Hade du pension också?
Nej du, jag hade aldrig pension.
Men var det inte så att flertalet borstbindare har väl liksom haft,
de har haft pension
som... Så ja, om vi nu ska titta på det här, Helmer, så tjänade du bättre än borstbindarna?
Nej, det ska jag väl knappt.
Ja, men du hade ingen pension?
Nej, det hade jag inte. Inte mer än blindhetsersättningen sen efter då. Och det hade ju alla det.
Ja, jo då, men många hade ju pension dessutom.
Ja, men det, vi hade ju inte mycket pension. Det kom ju först 48, den riktiga pensionen.
Ja.
Och det var det, det kan vi komma till sen. Nu i alla fall så, fram på 40-talet, då började jag på...
Är det början på 40-talet?
Ja, började jag på...
Är du under krigsåren?
Ja, då började jag på att tröttna på servicen ifrån vår egen organisation eller dess anknytningar, därför att jag kom ingen vart och jag såg ju i butiken.
Ja, men då kom man då.
Nej, jag såg ju i butikerna vad som fanns där till utbud.
Ja.
Och jag, som man säger, jag såg nyheter och som inte jag fick information om.
Nej.
Jag visste ingenting om modeller. Talade jag om babykorgar exempelvis, ja, då hade de den här traditionella ovala korgen som var gjord. Men det här moderna babykorgarna som fanns där man exempelvis hade selar uppsatta på dem och så vidare, det fanns inte. Nej. Nej. I alla fall så fram på 40-talet då tog jag kontakt med korgmakeriföreningen. Jag fick ny som att det fanns en sån. Och den var relativt nybildad faktiskt då. Och då blir den helt annan skjuts på det hela. Då kom jag i kontakt med Rottingen. Och det var Olsson väldigt bra med också, för att Edvard Olsson. För han hade
ju... Vem var det?
Läraren då i Kristian kom omkring. Han hade ju följt den här marknaden lite utifrån att se på den. Så han uppmuntrade mig. Och så jag tog kontakt och då fick jag kontakt med dem. Sen i slutet av 40-talet då gick jag in i korgmakeriföreningen. Och sen kom jag i kontakt med danskar och norrmän och finnar. Och då var lösningen gjord, för då kom jag in helt och hållet på den nya. Jag fick tag i modeller och jag kunde själv börja fundera på modeller. Jag var väldigt spänd när jag fick det mötet med den. Att här kommer det oss en ensam synskada. Och hur ska det här bära sig? Jag var lite nervös. Men det visade sig att de var alla tids. De tog hand om mig direkt och var sådana. Och de tog mig som en bland sig själva. Och jag minns särskilt var en sjögren nedför Närsjö som var riktigt gammal och riktigt superlullig också. Men han var duktig handlare. Och han hade ju haft verkstad i många händer som hade haft ett par anställda. Och han fick ta och fråga vad jag gjorde. Jag berättade, jag höll på med rottingmöbler, Manila möbler i första hand. Och, han frågade, jag bara med åt. Jo, det hade jag. Talade väl om för nå. Han förstod att jag var ganska hemma på det här. Men då rent spontant på han, ja men du sa, jag ska ta och ge dig mallar. Jag vet, man kan göra stolar och bord och så. Man gör det med korta stycken, så du behöver bara böja en gång och koppla ihop det. Och han var så, det är för att det måste ju vara krångligt, den som inte ser att mäta ut allt. Ja, men det har jag på mig, för jag var väldigt säker tekniskt, vet du. Men jo då, men det skulle han göra. Jag menar just det här att sätta sig ner, inte tycka det är synd, utan helt enkelt säga
så här, yrkesmän emellan,
så här kan du göra.
En erfaren yrkesmannen undervisar eller när du ut till den, ännu inte fullt
erfaren färdig. Det minns jag satt ett väldigt värde på när jag läser det.
Hur tog du dig dit till Stockholm?
Jaha,
sedan kom du till Stockholm central.
Jag tog en bil bara ut till hotellet. Ja, det var inga problem. Jag hade lätt för att ta mig fram.
När kom käppen in i ditt liv?
Den gjorde den tidigt, den redan från skoltiden. Ja, jag började tidigt med käppen. Först hade jag en rak käpp utan leder i. Jag hade en käpp som var väldigt riksbekant förresten. För jag var ju med redan på 50-årsjubileet på DBF-käppen. Jag kallar honom för Johanna. Och Charles, han försökte introducera, han skulle vara lika, för vi var goda kompisar. Charles och jag då. Han skulle introducera sin käpp då, då kallade han den för Carolina. Men han var lite lömsk, för han lyckades aldrig slå igenom. Jo, alla visste alla vad det var för en. Carolina, det klarade vi inte.
Nu talar vi om när käppen kom in i ditt liv. Ett annat K, när kom kärleken in i ditt liv då?
Ja, det var flera gånger.
Hur håller vi på att prata där? Ja, men den som blev mera beständig då?
Ja, just det. Det var i Oslo där. I samband med Blindeförbundet för någon tillställning där det fasken var. Sen var jag på feriehemmet deras också.
Ja, vilket år är det här nu? Ja, det måste vara efter kriget då.
Ja, det var efter kriget. 58 och 59 var det.
Jaha. Och vad hette nu den här erövringen då?
Ja, hon lite Hedvig Jonsen.
Som var norska.
Ja, hon var norska från Tromsö till och med.
Ja, när var hon född?
Hon var född 14.
Var hon synskadad?
Hon var synskadad, ja. Som vuxen alltså.
Jaha. Så, men hade hon ledsyn eller?
Nej, hon såg inte.
Nej.
Hon var väldigt duktig och klarade sig ändå.
Så småningom förlovade er då?
Ja, just det.
Gör man det när det är norsk-svensk?
Ja, det får man göra.
Var, vilket år var det här då?
Ja, det var väl 59 där. Ja. Slutet av 59. Ja. Sen gifte vi oss 60.
Men din hustru gick bort här?
Hon gick bort, ja. 1979,
ja, vilken orsak?
Ja, det var en tumör.
Det var det,
ja. Som tog slutet. Sen när jag blev ensam så är det klart att rent teoretiskt begrepp är väl något som jag ska göra. Sen köpte jag en kokbok och jag började väl på laborera och det. Brände mig på fingrarna en gång väl.
Men du ser tämligen välmående ut, så
du har nog klarat
krisen. Låt oss nu återvända, ska vi säga, till Hantverksinstitutet, eller i den perioden du träffade då, när korvmakarföreningen. Mm. Var det 1949 eller?
Ja, just det.
Vad hände sedan efter?
Jo då, sen upplevde jag en väldigt bra sak. Jag tror det var 50 eller 51. Då fick jag utav Värmlandsjournalisterna ett stipendium på 500 kronor för att förkovra mig, som det hette. Ja, det var ju inte bara för yrket. Självmokeri var väl inte det specifika, utan jag hade väl varit uppkäftig i olika sammanhang. Var med och bildade handikapprörelsen, var med i blindförening och allt det här. Och var med i ungdomsklubben och så att, och var lite politisk.
Vilken ungdomsklubb?
SSU, så, ja, SDUK, så, som du sa.
Ja, Socialdemokraterna.
Ja, just det. Sen var jag ju politiskt engagerad här och var med i utredningar och såna här saker, så att det jag var ju borta 30 år då, vet du, så. Mm. Så att där började jag väl på att bli lite uppmärksamhet. Mm. Och då fick jag stipendium. Mm. Och då sökte jag, bestämde mig för att jag skulle göra en studieresa inom korvmakeri till Danmark, för Danmark var ju det stora landet då.
Det var det.
Ja. Oturligt nog, ja, det var 50 tror jag. Så sa jag att jag ska använda stipendiet till det. Det var ju en massa vackra ord skrivet åt det. I alla fall korvmakeriföreningen här i Sverige kontaktade danskarna och de gjorde det i Danmark på en vecka till närmast Köpenhamnsområdet. Och jag skulle få studera verkstäderna. Olyckligtvis, samtidigt så hade det här förbaskade blindesamfundet nere i Danmark någon stor drive för blindkojmakeriet också och andra insamlingsgrejer. Det var lite schism mellan seende korgmakare och blinda då på den tiden, för att de seende tyckte väl att de köpte in importerade grejer och lite varje på samfundet och var inte så nog räknad, bara de fick in pengar då på blindarbete och så. Men jag hade inte ont av det ändå, för jag deklarerade min ställning. Några fall sen så kom jag ner då till Danmark och de hade gjort upp ett gediget program för mig. Och ordföranden i korvmakarlaget där nere, han tog emot mig där vid båten. Och han visade mig runt där i Köpenhamn och berättade vad han hade gjort upp för program för veckan. Och det var väldigt gediget, det var verkstäder varenda dag. Och jag tänkte, fasen, ska det här sluta? Men Jura gick och han var med mig ett par dagar då först. Och vi gick runt där och tittade. Sen då minns jag på onsdag, ja på tisdag kväll, sa han, imorgon sa han, får du klara det själv, du får adresserna här. Och jag skrev ju upp på punktskrift. Jag hade ju inga problem med det. Och telefonnummer då. Jag fick telefonnummer till den jag skulle. Och så hade jag hans telefonnummer. Är det något så trakerade sig, vad du ringer, sa han. Så det är inte, men jag har inte tid, jag måste jobba också, tyckte han. Utan du får fara till den här orden. Först i början, i första verkstäderna vi var i lag då, Jörgensen och jag, den här ledaren då, då märkte jag att de var lite reserverade, det här mästaren jag kom
till. Gentemot dig?
Ja, gentemot mig alltså. Ja. Dels blind och dels främmande. Ja. Men när jag fått prata med dem, jag var väldigt idéfull och uppfinningsrik, så jag kunde ju fatta i ögonblicket ganska snabbt också. Så talade jag väl om, men så här gör jag, och så här gör jag, och så vidare då. Och jag frågade dem också om, vad tycker ni om att det och det, och vad tycker ni om den och den materialen, för materialen kunde jag. Och det öppnade porten i alla fall. Så att det blev lättare och lättare. Sen då på onsdag när jag var ensam, så jag for då till den här verkstaden. Den första jag kom till så började på Jakobsen, minns han heter. Började på visan här där. Och inte nog med det, han var på att tala om sin egen ekonomi, hur firman gick. Och det var jag ju väldigt känslig för att inte. Men vad ska man göra, vet jag? Man måste ju vara artig också. Och jag fick en förfärlig fin dialog med det här mästarna. Med det genomgående, det hade tydligen gått rykten så det i förväg mellan dem. Så jag blev förfärlig väl mottagen. Och jag blev bjuden på luncher av dem. Och verkstäderna stod totalt öppna. Och hela ekonomin på varenda verkstad jag kom. Det var ingenting jag behövde fundera på. Utan det var bara fritt fram att fråga. Så hade jag velat utnyttja att jag kunde ha gjort det. Vad som helst. Men det jag var ju försiktig, jag vet det. Men jag fick samtidigt väldigt, väldigt fina kontakter. Mm. Och framförallt, jag fick väldigt mycket fin information om nya saker och modeller framförallt. Mm. Det var särskilt två arkitekter, inredningsarkitekter, som jag fick träffa på ett ställe där. Och de resonerade. Så jag köpte en modell då, förresten, vid det tillfället.
Ja.
Tillsammans med en annan mästare nere i Köpenhamn.
Ja.
Då. Så här, genom det här lyckades jag alltså skapa en väldigt bra grund. Ja. Sen var jag med det här i ett 20-tal år. Jag är fortfarande formellt med. Alltså. Ja. Och jag fick väldigt många vänner. Då. Sen hade vi nordiska städer, som vi sa då.
Ja.
Med norrmän, finnar och danskar och svenskar. Ja. Och en av stämmorna fick jag till med Norden.
Det var
så mycket gräsmarka på i Värmland.
Aha.
Och de var väldigt nöjda. Det var 66 då.
Ja.
Jo, det är så att jag är väldigt nöjd med den tiden. Men hade jag inte tagit de här kontakterna, då hade jag inte nått dit jag gjorde.
Nej.
Du, du kommer hemifrån från Danmark och fortsätter med korvmakeriverksamheten. Ja, ja. När stod den liksom på topp för dig? Om
ja,
säger.
Det var väl i slutet av 50-talet.
Slutet av 50-talet. Ja, ja. Då jobbade du ensam, men hade du några anställda?
Då hade jag en anställd.
En synskadad?
Nej,
en CNC. Var det toppen?
Det kan jag säga, var toppen. Då hade jag en öppen butik också.
Jaha, var låg den?
Den låg i samma lokal som hade verkstaden.
Jaha.
På Husgatan här.
Ja. Hur tjänade du då?
Jag klarade mig.
Ja.
Rik blev jag väl inte, för att allt man tjänade la man ju ner i rörelsen.
Ja.
Men jag hade ju en väldigt fin modern utrustning.
Det hade jag.
Jag hade elektrisk uppvärmningsugn för att böja värma rottningen.
Det är den som du visar på foto här.
Nej, inte ugnen. Sen hade jag ju såg, jag hade kapa, jag hade bandsåg och jag hade spikpistoler. Så jag spikade inte enstaka för hand. Och det hade jag fått, då början av 50-talet började jag ju rusta upp verkstaden. Med tanke på allt det här nya jag hade, för jag hade ju väldigt mycket idéer. Och då gällde det att få tag i pengar. Först tog jag kontakt med blindföreningen enligtvis. För efter man kunde få låna några kronor där. Jo, det kunde jag väl få, men då kom en som heter Viktor Persson. Han var ju ordförande då. Och så nära förestående för den så kallade arbetsexpeditionen. De kom hit och snurrade då. Och skulle göra utredning. Och de tjafsade, stod vi i sig. Jag sa till den där förfasen, jag bryr mig inte om det, så jag. Det klarade sig ändå det här. Utan jag skickade dem iväg. Jag ville inte ha, för det var ju så mycket om och men, och de skulle ha garantier. Så jag tog kontakt med företagarföreningen. Jag var ju kändis med den som var chef då för den. Och vi började diskutera och jag talade om det är bekymmer. Jag vill ha om 3000 kronor. Men det är klart att låna sånt. Ja, det är ju en liten rörelse, tyckte jag. Ja, det är alla små rörelser i början. Och jag talade om för att jag kalkylerar med skatter allt det här. Och hur jag betalar skatter då. Ja, sa han, du gör precis som alla andra gör sånt. Så det är inte något. Du får låna 3000. Det fick jag. Jag köpte in elugnen och gjorde ordning och kunde ju konstruera den här mallen. Jag gjorde som bra uttal. Och ja, jag betalade tillbaka de där pengarna och det löste sig alldeles utmärkt.
Var du någon gång vid konkursens rast?
Nej, det var jag också. Nej.
Jag ville bara liksom få fram ett mått på.
Nej, jag var väldigt, jag sa så här när det gällde bokföringen, jag var väldigt noga med att kunna klara den biten själv alltså. Det är klart att jag kunde ha fått något att ha gjort det. syskon har kunnat hjälpa mig att skriva och så vidare. Men jag var väldigt mån om att sköta det administrativa fält. Så jag skrev ut på siroblanketterna på skrivmaskinen. Ja visst. Men vad är det gick att göra?
Ja.
Och fakturer fick jag tryckta som passade in för just min skrivmaskin. Ja. Och det fungerade. I alla fall, jag brukar säga så här att för den riktigt lilla företagaren är det viktigare att kunna bokföra än för den stora.
Vad hade du för omsättning ett år?
Ja, det var skiftet några år fram och bakåt. Skiftet 50-60-talen. Då låg jag väl, ja men minst något sen är riktigt så en 150 till 175 000 låg i alla fall.
Ja, omsättning.
Ja, omsättning.
Ja. Vad tog du ut då för egen del?
Ja, jag försökte hålla en timpenning då som svarade för ungefär, jag tror det var 4 kronor jag räknade timpenningen låg på då. Ja, det är klart jag skiftar lite från år till år där.
Ja.
Men därför jag var väldigt mån om i min kalkyl att ha dels arbetskostnad, materialkostnad, administration, lokaler och vinst. Därför jag sålde ju två typer. Dels hade jag ju partiförsäljning och dels minutförsäljning. Mm.
Vad var det för typ av partiförsäljning?
Ja, det var närmast stolar och bord. Och så hade jag tevagnar och blomsterpallar, telefonhyllor.
Vilka köpte du?
Ja, det var olika tider som man ägnade. Det var väl utemöbler, balkongmöbler, mycket man köpte det här för.
Du, när började du på att kalla dig för korgbakarmästare då?
Ja, det var på 60-talet. Ja. Ja, jag kallade mig aldrig igen.
Nej, men...
Rent officiellt så gällde jag ju för bara det.
Hur kunde du bli det då?
Jo, vi hade väl för oss lite jipp och mer eller mindre... Det var ju,
inom den här föreningen?
Ja, i nordiska korgbakar.
Ja,
samfundet. Det var, jag blev utnämnd till Himmelsbjergbestigare förresten. Vi var på Hantverkets skola där på, vad heter det? Det heter väl Esbjerg där nere på Jylland. I alla fall, och vid Silkesborg, det heter det, Silkesborg. I alla fall, där hade vi... för oss att vi skulle göra bland annat risryckar och visa vad vi kunde. Och du vet, vi var bara 10 stycken som kunde det.
Ja.
Alla de andra kunde, de var ju moderna, de människor, de kunde ju inte tycka. Och jag hade ju lärt mig det alla gånger i tiden. Nu gjorde jag det aldrig yrkesmässigt, därför att det tog för lång tid för mig. Men det var ju knivigt, ja. Men jag klarade det lika bra som någon satt. Och då tyckte de väl att jag var lika god mästare som någon av dem.
Ja. Du, låt mig haka upp en tråd som vi började på linda på. Och det var att du var med och bildade...
Ja, vi kanske ska tala om en pensionsgrejen också. Sen kan man intressant.
Ja.
1948 började den nya pensionsregeln gälla.
Ja.
Och det var ju efter han Eriksson i Falun. Hans utredning då.
Och det, landshövding Bernhard.
Bernhard, ja, just det. Och det innebar ju att blinda kunde, eller synskadade kunde ju få pension i bättre omfattning nu än tidigare. Och naturligtvis, jag sökte jag också som alla andra gjorde då. Men jag uppgav ju lite inkomst. Och jag tror jag gav något på en 3 000. Det var ju relativt bra ändå. På 48 år.
Ja.
Men det var ju ungefär vad jag rörde mig med som jag betalade skatt för. Och jag ville väl bara uppriktig alltså.
Ja, det kunde ju komma.
Och sen en annan sak. Jag var aldrig tilltalad av pension. För jag hade det där i blodet. Jag ville vara professionell.
Mm.
Och jag räknade med att får jag pension, då är jag underställd en viss kontroll.
Ja.
Och det är jag inte intresserad av. Nå, i alla fall... Jag sökte, men jag fick ju avslag med hänvisning till att jag hade lite inkomst. Andra blinda här, de fick ju pension. De fick pension. Och de känner väl kanske bättre än jag till med som årsbildare. Och jag vet särskilt ett par här i stan ringde när de fick veta det där. Men det var flera som gav uttryck för det där. Fällde ner mig så förfärligt för att jag var så mallig så att jag inte tog pension utan uppgav inkomst. För nu trodde de att alla blinda hade lika bra. Och jag skulle jag säga. Men det, i själ och hjärta var jag tillfreds med det hela. Best.
Åter till 35 här. Mm. Då var du med och bildade Värmlands läns blindförening som det väl då hette.
Ja.
Hade det något tillnamn i form av hopp?
Nej, det var så opoetiskt som helst.
Ja. Och där började du som vanlig medlem eller kom du rent av in i styrelsen?
Nej, jag kom som vanlig medlem.
Ja. Ja, då. Och hur länge höll du dig utanför styrelsen?
Det var inte många år. Det var jag var i slutet av 30-talet, skiftet till 40-talet, så jag kom in då först i styrelsen.
Ja. Och sedan var du med i styrelsen fram, var du med avbrott eller sådant? Eller var
jag har inte varit med hela. Då, jag var ju med, alltså föreningen bildades den 2 februari och vi började på, vi var mycket självmedvetna och ville skapa bättre förhållanden för synskadade i allmänhet. På den tiden var det ju så att den som var 60 år eller mer kunde inte bli medlem, så det var ju medelålders män för det mesta dels. Sen var vi då några ungdomar, vi var inte många. Men vi klart, vi avvek lite grann från det här medelålders. Det var lite folk för sig, många gånger. Och naturligtvis fanns det ju också här olika intresseinriktningar. Och det fanns spänningar mellan de här intressena. Vi hade ju de som var rena egoister som ville utnyttja organisationens stöd så långt som möjligt för att tjäna själva på det. Det fanns de som var mera solidariska mot varandra, ville se hantverkskåren som en grupp som arbetade för sina syften. Och synskadade för att arbeta för det allmängiltiga också. Och så fanns det då en tredje grupp som kanske var lite mer idealistiskt inriktade. Och det var väl vi ungdomar i första hand som höll tonen. Det här skapar en viss diskussion utav varje. Och det finns så mångt och mycket under tiden som hände här på skiftet mot 40-talet och en bit in på 40-talet som naturligtvis vållade diskussioner och svårigheter. Bland annat, man var inne här på tanken att bygga upp ett semesterhem för blinda. Och det skulle naturligtvis ordna sig väldigt fint. Men det var ett visst egen intresse i sammanhanget. Mm. Som vi hade ett par andra herrar här som väl som var själva stora försäljare. Gjorde väldigt liten produktion själva, men förmedlade och sålde och de drog nytta av den här blindarbetsexplosionen. De gjorde pengar under andra, det att andra fick slita på det. Så det är klart, sånt här gäller att hålla emot och vi lyckades för hela tiden. 1946, då var jag fortfarande med i styrelsen, råkade vi ut för en försnillning inom organisationen där vederbörande hade varit väldigt dominant och lyckats leda. Var väldigt duktig föreningsmänniska, men
seende eller synskadad?
Nej, blind.
Blind.
Ja.
Men vem var det då?
Det var Albert Eriksson.
Ja.
Men lyckades inte hålla mått till slutklämmen. Utan då blev det frågan om att göra något åt det. Nej, visst på den tiden. Man skulle ju inte ha något till polisen just det.
Nej.
Men det var jag mycket. Då var jag vice ordförande och ledde det hela. Men jag ville aldrig bli ordförande. Jag hade aldrig något, för jag hade andra funderingar.
Hur mycket rörde sig försnillningen om?
Ja, jag vågar inte säga. Men att vi gjorde utredningar och han blev avfärdad helt enkelt. genom att han var öppenhjärtig så behövde inte gå till polisen. Nej. Men jag var mycket bestämd på att han skulle till polisen. Mm. För vi hade ju ett parallellfall tidigare från Stockholm då. Ja. Och då var jag lika bestämd. Mm. Mm. Nu i alla fall. Sen gick det vidare och sen på 50-talet kom väl nästa stora skillnad. Då började vi yngre människor tala om att föreningen ska inte sitta som någon fattigvårdsstyrelse och bevilja understöd. Det här ska ju sociala myndigheter i kommunen svara för. Och det bollade sig ner en massa stöd. Och spänningar. Vi fick ju rätt till slut ändå. Den sidan vann. Sen har den när vi skott om brådenskott. Men det var alltid.
När var du på det första ombudsmötet?
41 var det.
Så tidigt? Ja.
Värmland var förresten med, var den som motionerade om inrättande av studieverksamheten.
Jaha, i det blinda skrivet. Ja,
och utredningskommittén bestod av Charles Hedqvist, mig och Hedin.
Jaha.
Alltså Hedin. Ja. Och då var ju saken klar. Men på den tiden skrev vi mellan oss.
Ja. Jaha, sedan så knägar du på då som egen företagare.
Ja.
Men sen lägger du av.
Ja, det är länge. Då var jag med och bilda HCK också, eller DPA som vi kallar det.
Vad stod det för då?
Det är partiellt arbetsföra samarbetskommittén.
Ja, här i Värmland.
Här i Värmland, 48.
Ja.
Och det ägnar jag så hela 50-talet och 60-talet kanske. Ja, även 70-talet. Då ägnade jag mig helt åt samarbete. Jag gjorde studieorganisatörsjobbet skötte jag i en linförening från senare delen av 60-talet. För det var jag väldigt intresserad av.
Mm.
Det var rent stimulerande jobb kanske, som jag tyckte. Och annars, jag gick in i styrelsen på nytt i mitten av 74 tror jag var i tid. Därför att jag hade inte tid med dem då tidigare. För det var ju väl. Men jag gjorde ju insatser i blindföreningen. Jag kopplade inte bort dem på något sätt.
Nej. Men du ägnade dig mer, kan man då säga, under den här perioden åt handikappsamarbete.
Det gjorde jag från 48 framöver. Ja, det har vi gjort.
Ja,
vi gjort så.
Och
jag var med. Men även då förde jag ju blindföreningstalan i många avseenden.
Ja. Men kom du med, nu var det ju, handlade det ju om kommittéer och sånt, men kom du med som representant tidigt i det här, i beslutsorgan när det gäller handikappsamarbetet?
Ja, visst.
Ja.
Det gjorde jag. Jag var med från början.
Ja.
Jag var med bland bilderna, vet du.
Mm.
Visst. Det var jag och Hellström, han som var länsarbetare. Direktör i Stockholm. Han och jag jobbar i lag väldigt mycket. Och socialdemokraterna var vi båda två.
Ja. Hur kom han in i det här sammanhanget?
Jo, han sökte 1 januari 1948 började arbetsvårdsexpeditionen på länsarbetsnämnden.
Ja.
Och han blev dess första föreståndare.
Ja.
Och vi kom direkt i kontakt med varandra här och jag.
Ja. Men det kommer ändå en tid då du avvecklar ditt företag. Jag vet inte om det skedde från ena dagen till den andra.
Ja, så att säga. Eller? Det gick till så här att...
Vilket år befinner vi oss?
Då befinner 1 februari 1969 övergick jag till att vara ombudsman.
Inom
HCK.
Handikapp. Förbundens centralkommitté i Värmlands.
I Värmlands.
Ja.
Nu i alla fall, det hade ju föregått av en del resonemang. Richard Sterner var ju väldigt inställd på att länsarbetsnämnden skulle ordna med lönebidrag.
Ja, Richard Sterner var alltså ordförande i Riks-HCK på den tiden.
Ja, visst. Du hade ju väldigt goda kontakter med det där.
Ja.
Och jag vet, hösten... Ja, det var väl 67 redan, Då på 3 månader satt jag mig ner helt enkelt. Eller jag bestämde mig för att under 3 månader ska jag mäta vad jag förlorat på mitt eget arbete genom allt. För då hade det blivit på tok för mycket frivilligt arbete från min sida. Mm. Och jag hade ju mitt hem och familjerna. Mm. Jag hade ju ansvar för det också. Mm. Och firman också. Alltså. Mm. Så då bestämde jag mig för att måste jag göra en avstämning. Och jag hade ju material, statistiskt material, så det var inga problem för mig. Så jag satt mig ner och gjorde en bedömning av hur mycket har jag försinkat genom allt det här konfererande och mötes och allt det här med dagtid. Hur mycket har jag hunnit ta igen på nätterna? För det var ju hela 50-60-talet man fick jobba på nätterna när man var ute på dagen i föreningsarbete. För jag var ju tvungen att leva också under tiden. För du menar gynna arvoden med sånt på den tiden. Och då på 3 månader så visade sig att jag hade väl i alla fall förlorat en 3-4 tusen. Som jag direkt kunde säga var en förlust på företaget. Och det här gjorde, alltså då låg det ju där i förhållande till omsättning och så det, så det var inte ren arbetsförlust jag hade gjort, utan det var alltså företaget i omsättningshänseende. Till en del var det en bedömning, men till en del var det ju siffror jag hela tiden ändå hade, för jag hade ju bokföringen på punktskrift, så det var ju lätt att läsa. Mm. Och då sa jag mig att antingen måste jag ägna mig åt föreningsarbete och det politiska arbetet, eller nog måste jag fortsätta med konvakeri och helt enkelt strunta en hel massa, även om jag var förfärligt intresserad av det här arbetet. Så det var inte det att jag saknade intresse för det. Och då bestämde jag mig för att det här resonerade jag väl med Svedin och bland annat på länsarbetsnämnden här, som då hade var föreståndare för det. Och vi jobbade ju också väldigt bra ihop. Och det var då vi började på att resonera om lönebidragsfrågan och finansieringsfrågan, för det var ju den som måste lösas alltså. Och då under 68 så pågick det här resonemangen, och Stockholm stödde ju till, Stenor och kompani stödde ju till det väldigt starkt då. Då hade ju han Utberg också börjat. Så att den vägen gick det, så 1 februari 69 då kunde jag stoppa upp. Då hade jag avvecklat redan, så jag hade väl sålt undan och jobbat undan det mesta som var bestämt, för jag var väldigt mån om det. Och en del låg kvar, men det var inte mycket. Men jag fick beställning, det var en kollega nere i en Svedala bland annat som övertog något jag kallade för mormorstolar, som var lite egenartad och krävde en hel del finess för att göra. Så han åtog och han levererade åt mig det. Så han gjorde dem åt mig då. Så det partiet klarade vi. Det var stolar med gåsmönster på bland annat. I pil till och med. Mm. Och i alla fall så sen sa jag mig då att nu får jag tid ändå. Tyckte nu när jag var på ett föreningsarbete på hel dagtid, då ska jag få tid på kvällen lite grann. Så jag trodde jag skulle få tid att göra lite grann. Men jag har inte gjort en sak sen dess. Nej. Men det går. Jo, sen var det frågan om avlösning av firman. Och då var länsarbetsnämnden intresserad. En som hade jobbat hos mig, han var synskadad. Ja, han såg mig lite grann. Han var bra till suparen med kanske. Och han var väl lite moralisk sådär förfärlig nog räknar om sig alla avseende. Han kunde nog vara en bra affärsman om man vill det. Men länsarbetsnämnden var väl beredd att satsa pengar på honom då. Men jag sa till honom, det är jag inte med, men jag säljer inte till. Därför att det betyder att han har sålt till tattar och var 1000 folk som helst. Det är sålt, och då skulle mitt firma namn stått. Och det vill jag inte. Utan jag helt enkelt la ner allsammans. Den enda kompressorn jag hade till spikpistolen och luftverktygerna, den sålde jag till en glasmästare på Skoghall.
Så Helmer Mellrods korvmakeri, heter det så?
Ja.
Det finns inte.
Det finns inte nu.
Nej. Jaha, så...
Och vi kan börja efter 100 år.
Ja, så börjar du då en välmående ombudsmannatillvaro.
Ja, det gjorde jag.
Ja, om vi försöker bena upp arbetsuppgiften, du sysslade med organisationsfrågor.
Ja, sysslade med organisationsfrågor och...
sociala.
Ja, jag var väldigt mån om att inte bli betecknad som socialpedagog i första hand.
Nej.
Jag var till och med erbjuden att gå in i socialnämnden där i stan. Men det tackade jag nej till, för då hade jag uppfattats som handikappades representant. Och det var jag inte intresserad av.
Skulle ha varit renodlat politiskt.
Däremot så var jag med i arbetsvårdsnämnden i Karlstad kommun. Och det var jag ordförande till och med.
Alltså det.
Men det var jag som politiker.
Ja.
Och det var det viktiga.
Ja.
Jo, då, sen,
organisationsfrågor. Organisation
och politiska förhandlingsfrågor om reformer, förslag, ja, yttranden över kommunala och landstingskommunala frågor och så vidare. Ja. Däremot så var jag förfärlig mån om att om en enskild kom och klaga över en företeelse, till exempel en synskadad tyckte inte den har blivit behandlad rättvist i en kommun, så hänvisade jag den till konsulenten. För jag sa, först ska konsulenten titta på saken och konsulenten ska begära mitt stöd. Ingen annan. Inte enskild. Jag var väldigt mån om att inte uppträda som en kurator.
Ja. Mot bakgrund av vad som sedan har hänt, när du började jobbet som SRF-medlem i HCK i Värmland som ombudsman, var det kontroversiellt?
Nej, det var det inte.
Det var inget gnöll någonstans på SRF-sidan?
Nej, det kan jag gott säga. Även om jag många gånger... jag hade ju alltså med folk att göra inom SRF som inte var så där förfärligt samarbetsengagerade, det förstod ju själv av besättningarna som har varit där, så var det ingen av dem som opponerade sig eller motverkade. Tvärtom, jag hade väl ett orimligt bra stöd, för att egentligen de godtog egentligen allt vad jag sa. Det var bara jag fick själv göra jobbet också.
Men du hade ju en expedition och folk.
Ja.
Hur många hade du som...
Ja, jag hade väl mest som sex sammantaget.
Ja, ja. Gick det bra för dig att som blind klara
ombudsmannen? Ja, jag hade inga problem med det. Dels hade jag ju lätt för att skriva själv och kunna skriva klartexter. Och dels hade jag en flicka som var väldigt duktig och ta diktamen.
Ja.
Så att, och jag lärde upp henne. Hon, när jag fick henne som lönebidragsanställd, så sa hon att hon är bra att skriva maskin, men hon kan inte svenska och hon kan inte räkna, så tänk aldrig på det.
Nej.
Idag sitter hon på HCK, i alla nuvarande hos
OSO.
OSO, ja. Sitter och sköter hela kassan.
Ja.
Och sköter bokföringen.
Mm.
Så att vi skulle lära folk. Mm. Bara man lär dem på rätt sätt.
Hur gammal var du då när du började då som ombudsman?
Ja, då var jag väl 52 år.
52?
53.
År. Ja. Ja. Du, men vad var det för impuls, det har vi inte berört va, som gjorde att du blev ombudsman? Vad var det som...
Jo, det var
utlösande faktor.
Jo, det var just det här. Jag måste antingen välja på att ägna mig åt organisationen.
Så du gick då till HCK i Värmland och sa att jag måste välja här och nu vill jag bli ombudsman.
Ja, det kan jag bara säga. Jag sa mer eller mindre. Samtidigt hade ju HCKs verksamhet växt ut på den tiden. Det var ju mitt uppe i uppbyggnaden. Jag har handikapprådet och handikappguiderna var på 60-talet och allt det här. Och det krävde så många insatser som man hade inte tid ifrån frivillig sida att klara av. Den enda som då hade tagit det här var ju jag. Och hade jag slutat, då hade ingenting hänt. Det var man inte beredd att lämna efter. Så att,
men du sa åt styrelsen här i Värmland att nu vill jag bli ombudsman.
Ja, visst, jag sa också, med ordförandskapet.
Ja,
alltså.
Ja, visst.
Men det var inte några problem.
Nej, alltså, nej.
Utan i och med det visste man ju att man fick lite mer arbete utfört. Alltså. Och först hade jag bara en flicka, sen hade jag två stycken under hela 70-talet.
Har jag fel, eller var du den första ombudsmannen utanför HCKs rikskansli? Eller var det någon som var före?
Ja, det var en före, var hon uppe i Uppsala.
Hur länge höll du på nu som ombudsman?
Till 82.
Ja,
till och med 81. Sen är 82 fungerar. Nej, 81.
Ja.
81.
Då, du höll på tills du gick i ålderspension då vid 60.
Ja, jag gick till 66 år.
1987 beslutade ju SRFs kongress om att SRF skulle lämna HCK-arbetet, och fortfarande står då SRF utanför. DHR har ju gått ut tidigare och SDR är utanför också. Mm. Vad säger nu en synskadad före detta HCK-ombudsman om den här utvecklingen?
Ja, jag sa det redan då, och jag säger det nu, att det var sorgligt, därför att jag tror inte vi klarar oss själva. Vi behöver samarbeta med släktorganisationer. Att det sen inom handikapprörelsen finns schatteringar som man visst kan ifrågasätta, så det finns samma företeelser av intriger och spektakel där som det kan finnas inom SRF och alla andra organisationer. Men att uppge samarbetet på såna utgångspunkter som att inte man får som man vill i varje givet ögonblick, det ska man nog vara en aning försiktig med. Däremot kan det nog finnas fog för att man diskuterar om eventuellt en annan definition av handikapporganisationer. Vi har klart funktionshindrade människor som kanske skulle kunna utgöra en grupp. Sjukdomsmedicingruppen exempelvis har ju en helt annan utgångspunkt för sin diskussion med samhället om åtgärder som är behövliga för dem. Och så här kan man naturligtvis analysera det hela, men det ska man göra tillsammans. Jag tycker inte man ska vända på klacken och säga att ja, nu tänker inte vi delta här, utan nu går vi våra egna vägar. Det är väl att kanske gå lite för långt, tycker jag. Som samarbetsmänniska och kompromissmänniska i sådana här sammanhang tycker jag att man alltid har mer att vinna på en större bredd, för då får du en annan grundval för opinionsbildningen. Så här har jag min klara inställning att allt samarbete måste ju bygga på att båda parter ger och tar. Och ena gången så får man ge lite mer än andra gången, kanske man kan vinna lite mer av det. Men man kan väl naturligtvis även med nuvarande formler kanske finna anknytningspunkter och sånt som är i och för sig godtagbara. Men jag tycker alltså inte om att man med det motiv man då hade lite snorkigt marscherar ut. Man ska ju vara med och påverka. Och där råder ingen tvekan om att HCK blev det blev. Det var mycket tack vare att just synskadade landet över hade deltagit. För synskadade var en av de mest pådrivande grupperna. Men å andra sidan så har våra synskadeorganisationer, länsförbund och även BBF på sin tid, de har gett förfärligt lite till de som har företrätt synskadade i samarbetsorganen. De har faktiskt inte fått, vi har inte fått någon motstånd, det är inte det. Men vi har heller inte fått något stöd. Mycket utav de framgångar vi under årens lopp har vunnit i form av handikappråd, i form av anslagsgivning från samhällets sida och liknande, och en del andra reformer som har genomförts på vårdområden, hjälpmedelsområdet och så vidare. Hade vi inte verkat genom våra positioner så hade aldrig SRF med de besättningar de har lyckats klara hem samma vinster. Det är jag klar över.
Men då återvänder vi till SRF-sidan. Även under din ombudsmannatid var du tillhörde du styrelsen?
Ja.
Du var sekreterare?
Ja, visst.
Och, och studieorganisatör?
Ja, men det var från, andra halvan av 60-talet.
Ja. Sedan var du ordförande här i SRF Karlstad?
Ja, då. Från 75.
Ja. Och fram till?
Till, vad var det? 91 var det då.
91. Ja. Har du några uppdrag?
Nej du. Jag sa att jag skulle ge mig, men jag hade begrepp om det.
Och det har du haft tillräcklig minneskapacitet för att komma ihåg.
Ja. Väldigt likadant.
Ja. Har du någon gång känt att du har varit drabbad av ett olycksöde?
Nej, det kan jag inte säga. Jag har aldrig sett det utifrån. Utgångspunkten för mig har ju varit hela tiden här att jag har tagit vara på det jag har kvar. Det är klart att man sen har haft vissa funderingar. Jag vet inte, exempelvis under kriget när alla får ut och i fält och så vidare. Då var man väl lite betänksam inför det. Jag minns att jag blev utsett till att vara med i luftbevakningen. För det kom ju tyskar och flög över staden här på den tiden. Och då var jag med och vaktade sig och hörde om det hände något på natten.
Det kom någon flyttbara.
Jo, men onekligen var det en tröst. Det var en sorts visa för en, för att man var ung och man var
skämslig. Jag tycker det låter härligt.
Ja, men det är sanning. Sen minns jag, det kanske från mina bland första år. Jag hade en som kom och skulle ha skulle ha lagat till julen. Det var så brått så jag slet på julafton till och med på morgonen och jul. Och sen prutade de och de ville inte betala. Och då minns jag att jag var förbaskad. Ett annat sådant här tillfälle från första början var också att jag kom på ett ställe och skulle lämna en korg. Det var en sån här finare familj här i stan. Och jag tror det var Aina, eller det var någon av systrarna mina som var med mig då. Det var någon lilla, jag kände inte till vart han var. Och då säger de som sa att nej, vi ska inte köpa något. Och från den dagen så bestämde jag mig för aldrig går jag ut och besöker en familj för att klara ett hantverksuppgift. Utan vill de mig något får de komma till mig som till vilken annan verkstad. Och det höll jag styrt på. Jag kanske har känt mer ilska än bitterhet. Får lov att säga. Men det är klart att det har tagit mig. Det är likadant med insamlingarna. Det har jag alltid varit emot från ungdomen. Till och med när vi startade bidragskorten när frimärkena 38 här i stan, så opponerade jag redan på mötena då. Och jag opponerade mig till dess vi la ner den 1981. 82 kom de inte ut. Då hade jag gått 44 år, jag skröt över att envisheten hade vunnit.
Hur ser du på SRF idag? Du har varit med på medlemsforum, vill jag minnas, organisationen anordnar. Hur ser du på SRF-utvecklingen? Går det något rätt håll? Eller?
Ja, stadgarna när det gäller inledningsparagrafen så var jag ju med på sin tid och skrev den.
Ja.
Så den är bra.
Ja.
Ja, det förstår jag. Det går inte att ifrågasätta.
Men visst har organisationen förutsättningar att klara sig relativt bra. Vad jag tycker man är svag på idag, och det här gäller inte bara SRF utan handikapporganisationen i allmänhet, man engagerar sig för lite i de konkreta samhällsfrågorna. Man har för liten opinionsbildning och söker för lite kontakt med andra organisationer som kan stå till. Jag tänker på facket exempelvis. Vi talar om arbete, men vi måste ju också in och tala med fackgubbarna så att vi efterhand får dem att titta lite grann i våra frågor. De kanske inte tycker det ur vår synpunkt, men de tycker det ur sin, och det kan smälta samman. Och så här kan man diskutera. Man gör en hel massa försök om exempelvis medlemsvärvning. Man försöker en kommun, man kallar samman, man får syncentralen att skicka ut adress enligt sitt register. Man får ju inte lämna ut adresserna. Man får tag i figurer då, men så stoppar man det. Man har gjort ett försök och man har gjort ett projekt och så får man lite pengar bort och så är man tacksam och glad. Men gör man ett sådant projekt så räcker det ju inte med att bara göra en träff exempelvis, eller göra brevskick enbart eller vad det kan vara. Man måste ju följa upp det här kanske. Det behöver göra under 2 års tid med olika tillställningar så du efterhand väcker en viss nyfikenhet hos de här människorna och egentligen vänder det till att komma och ta kontakt med sig. Du kanske kan använda kommunens officiella skrift som de skickar ut mer eller mindre regelbundet till alla kommuninvånare, där de skriver om lite där. Varför inte få med en liten notis just om synskadefrågor eller något liknande för att väcka det här som kan ha syneffekter och rycka med dem. Ja, du får inte kanske ut SRF-pengar så kvickt genom att du har ett projekt som drar över 2 år, men du kanske vinner ett bättre resultat. Och så här menar, det här är man svag på idag.